Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Min mamma brukar tycka det är kul att berätta om när personalen där någon gång hade sagt till de andra barnen, ska ni inte låta Mikael vara med och leka? Han står ju där vid sidan av planen och tittar på. Ja, nej, men han ska stå där. Det gör han alltid. Så lite så var det.
Hur många professorer i företagsekonomi kan du egentligen komma på? Förmodligen inte så många om du inte är ekonom själv. För de är inte så många superakademikerna som gjort medial karriär. Men Mikael Dahlén är en av dem. Han doktorerade 2001 och 7 år senare blev han då professor i sitt ämne. Och han undervisar alltjämt på Handels, men han har aldrig slutat förkovra sig och dyka in i helt andra världar än ekonomin. Och det är det som fascinerar mig och många andra. Han har skrivit tankeböckerna Kaosologi och Nextopia, reportageboken Monster om världens mest kända seriemördare, romanen Livet på Mars. Han har gjort fler uppmärksammade konstprojekt och han har föreläst sig jorden runt och ska snart uppträda på Dramaten med en så kallad performance lecture om lycka. Men innan dess stannar han till på Mariaberget för Värvet avsnitt 353 som ges ut av Acast, produceras av Klara Åström och Månsson och leds av mig, K-Triumf. Här är Mikael Dahlén, varsågoda. Hur mår du?
Tack, jag mår toppen. Jag är jätteglad att vara här hos dig och jag har äntligen listat ut hur jag ska kunna hantera vintern. Det känns väldigt bra.
Hur ska du hantera vintern?
Jag ska ta mig an den. Jag ska ta den vid hornen för första gången. Vi närmar oss ju februari som varit i alla år en stor skräck för mig som jag har försökt att springa undan. Men jag tänkte att vi ska springa mot februari. Jag ska verkligen frossa i februari. Det känns bra. Innan februari har kommit i alla fall. Tanken på det känns bra.
Ja, vad spännande. Och det här ska du då göra i en podcast. Men jag tänkte att vi kan ta den om en stund.
Mm.
Men för jag skulle vilja säga någonting om det där som är så jävla intressant. Min kära fästmö är ju då född och uppvuxen i Frankrike, södra Frankrike, där man ser snö en gång var tionde år kanske.
Ja, grattis till henne.
Ja, och på en middag för inte allt för länge sedan så pratade hon med en kille från Australien. Och då så sa de ungefär så här, ja det är ju vidrigt med svensk vinter. Ja det är det, sa den här australiensiska killen. Men jag har kommit på hur man ska göra. Jag har knäckt det. Vet du vad han berättade?
Men nu blir jag himla nyfiken.
Han sa så här. Svenskarna har ju listat ut det själva. Det är därför de är ute och åker skidor. Det är därför de åker skridsko. De gör liksom det de kan av de där få timmarna sol varje dag. Mm. Så att den här australiensan då, han hade bara gått full on med bada vak och pilka. Åka skridskoskidor som sagt och så vidare. Och på så sätt då, så hade den blivit mycket mer liksom genomlidlig vintern. Vad tror du om det?
Ja, nog är det värt ett försök. Jag ska ta mig an det här nu. Jag ska se. Jag har ju duckat hela tiden så jag har ju inte facit på det här. Jag gillar ju att få facit på saker och ting. Men ja, det är väl lite samma tanke som jag också har. Att inte springa ifrån det här läskiga. Då får man springa hur länge som helst. Och särskilt jag som har tänkt bli 1000 år gammal. Då blir jag springande bort i 1000 år. Tänkte jag ska springa emot istället.
Mm.
Får vi se hur det går. Det är ju liksom plan B som blev plan A. Jag fick ju apropå Australien så fick jag ju ett erbjudande att flytta till Sydney, till universitetet där.
Okay.
Och starta upp en institution. Och min son Dante, som definitivt har fått mina gener, och jag tyckte att det var en ypperlig idé. Vi kollade upp och såg att det är aldrig kallare än 16 grader där. Och regnar typ en vecka om året. Men de lite hårdare personerna i familjen, Ingela och Tyra, som inte verkar dela genpool med mig, tyckte att nej, så långt bort vill vi inte åka. Allt spännande händer här.
Det är rimligt att Ingela inte delar genpool med dig.
Ja, det kanske är sunt.
Ja, i allt för hög grad i alla fall. Ja.
Men det sved lite när vi hade diskussionen om Sydney.
Ja, men jag förstår
att vi hade haft lite mer gemensamt i aversionen mot klimatet som finns i den här delen av världen.
Men kunde ni inte ha gett ett år eller sådär? Det är väl så man gör när man vill få sin vilja igenom.
Ja, det är... Ingela, om du lyssnar på det här, så jag vet att du tycker sällan att mina idéer är de bästa, för du kanske har fått vara med lite för ofta om att testa dem. Men jag hoppas du kan lyssna på Kristoffer här.
Mm. Ja, lycka till med det. Men den här chansen, den har kommit och gått så att säga, eller är det ett förslag som ligger på bordet fortfarande?
Den dörren är väl egentligen stängd, men jag har inte gett upp tanken och knacka på någon gång.
Nej, jag förstår det. Men jag kan tänka mig att du är ju liksom, du måste ju vara ganska attraktiv på någon slags akademikermarknad.
Ja, kanske hyggligt så. Jag har hunnit göra en del och har fortfarande några år framför mig.
Mm. Ja, jag marinerar mig ju i liksom allt jag kan komma över med mina gäster, så som med dig nu. Och du har ju haft sönder kroppen rätt nyligen, men den är frisk och fräsch nu.
Ja, nu känner jag mig helt fräsch.
Det var något bäcken ur leder, det var något brutet ben.
Ja, det var ju, ja precis. Jag blev överkörd av en liten traktor på en strand i Spanien för något drygt år sedan. och bröt foten, vilket var toppen. Då fick jag lära mig att göra massa nya saker under tiden. Och sen så fick jag ju för mig att jag skulle bli Sveriges starkaste man i min åldersklass. Tänkte att det skulle vara lättare än att bli Sveriges starkaste person. Det finns jättestarka kvinnor. Men då började jag att träna marklyft som en galning tills jag drog bäckenet ur led. Vilket var en spännande upplevelse.
Ja, men, och nu är den... Det sitter där det ska och så vidare.
Ja, nu går jag rakt framåt när jag går. Ja, inte snett åt sidan hela tiden.
Skönt ju.
Ja, jätteskönt. Det är sånt där som är nyttigt ibland. Att bara lära mig att uppskatta att gå rakt framåt. Mm. Det är inte sånt jag har tänkt på tidigare. Vilken lyx det är att bara kunna gå rakt framåt.
Mm. Nej. Just
lite siktar.
Du, en sak som återkommer med dig är ju det faktum att du verkar göra så otroligt mycket. Vad har du gjort idag?
Idag har jag kommer precis nu från att jag tog en sväng till gymmet. Gick in i bastun innan jag skulle ut och köra för det var så kallt. Och så när jag stod i bastun kände jag att jag tränar här inne. Så idag har jag nu precis kört boxhopp inne i bastun för första gången. Ah, det är ett toppentips. Hoppa upp och ner mellan bänkarna i bastun.
Bygger på att du inte har för mycket sällskap där?
Eller? Nej, jag fick en liten stund själv där innan det kom någon.
Är det det enda du har gjort?
Nej, sen har jag suttit hemma innan dess och skrivit på en vetenskaplig artikel som ska skickas in innan veckan är slut. Som handlar om huruvida det är så att vi blir lite lyckligare av att gå upp för trappor istället för att ta rulltrappan.
Okej.
Okay. Ja, men jag råkade se, för vi gjorde några studier och jag har ofta med mått på lycka. Jag är väldigt intresserad av lycka, så jag tar med det i de allra flesta fallen bara för att samla på mig data på hundratusentals människor. Så när jag ändå frågar om annat kan jag passa på och fråga om det också. Och då råkade jag se ett mönster att när vi samlade in data, när vi frågade människor på stan, så verkade de vara lite lyckligare. Varför de nu skulle vara det? Och då började jag tänka, kan det vara så att många av dem har precis gått eller går med de svara på frågorna? Och kan det vara någonting att man får upp pulsen lite och det i sig gör att vi känner oss lite lyckligare just precis när det händer? Vare sig det är rätt eller fel, egentligen rätt eller fel, känns det så är det ju så. Mm. Så nu testar jag det systematiskt och ser.
Och i den här rapporten då, eller den här artikeln som du skriver, så är alltså konklusionen att människor som går i trappor är gladare än de som åker automatiskt.
Ja, just när de går i trappor och precis efter.
Hur ser den här veckan ut då, förutom att du har en deadline framåt slutet av den?
Tack, den här veckan ser ganska trevlig ut. Jag har ett gäng kurser som startar upp på Handelsskolan. Jag ska, måste tänka efter, vad är det jag ska göra den här veckan egentligen? Jag sitter här med dig nu, det har jag sett fram emot. Det är en höjdpunkt på veckan, lite för tidigt egentligen.
Ja,
jag vill inte pika för tidigt på veckan.
Det är tisdag.
Mm. Så här.
Hur mycket är du på Handels?
Förra året så var jag 150% på Handels. Det blev lite fel i Excel-arket där, då hade jag 3 halvtidstjänster på olika delar i huset. Det var mer än att jag skulle ha en. Det har jag haft de senaste åren. Mm. Men så råkade det bli på 3 olika ställen som inte riktigt visste om varandra. Och jag hade inte riktigt koll på vad som hände heller. Så det körde vi hjärnet och väl nog överlevde anstalten och jag. Och sen så har jag nu i början av året duckat lite så här. Inte frågat någon. Inte kollat efter något Excel-ark. Och levt i lycklig ovisshet. Så jag vet inte, och jag är inte säker på om anstalten vet riktigt heller hur länge jag är där eller ska vara där. Jag tänker så länge jag gör det jag ska för alla studenters skull och doktoranders skull, så kanske det inte är så viktigt hur många timmar och exakt när jag är där. Och det ser jag till att göra i alla fall.
Men det låter ju sunt, eller?
Ja, jag hoppas det. Ja. Jag mår bra.
Ja.
Det känns skönt att inte fastna så mycket i vad det står någonstans i hur många timmar jag ska göra någonting. Utan det viktiga är vad som blir gjort, inte exakt när och hur lång tid det tar att göra.
Ja, men det här är ju, du har ju en väldigt intressant, och det här är gamla grejer för dig. I viss mån så kanske det blir gamla grejer för dig idag också. Vi kan inte bara blicka framåt, vilket ju hade varit härligt. Men du har ju hållit på mycket med vanor och pratat om det och avmostifiering och så vidare. Mm. Och är det här då, det faktum att du har ganska mycket vita fläckar i din kalender, är det liksom en rest av det experimentet så att säga?
Ja, det är det. Det är en rest av att jag en gång i tiden hade så fullt i kalendern att kalendern på något sätt blev mitt liv. Att när jag fick frågan, vad gjorde du i förra veckan, vad gjorde du igår? Då var jag tvungen att kolla efter i kalendern. För den var så fulltecknad att jag fick springa genom dagarna mer eller mindre på autopilot för att hinna med. Och göra alla de olika sakerna, blir bara mer och mer och mer så. Så enda resterna som fanns kvar av det jag gjorde under veckan, det var anteckningarna i kalendern. Och det kände jag att det vill jag inte. Jag vill ju att livet ska vara här och nu och att livet ska vara någonting mer än en kalenderanteckning bara. Så då försökte jag minska på kalenderanteckningarna för att ge utrymme för livet och också ge utrymme för sånt som skulle kunna bli unikt oplanerat bara just för den dagen. För det låter ju så självklart nu när jag säger det, men det tog lång tid att förstå att om jag vill leva ett minnesvärt liv, ett liv som faktiskt etsar sig fast i minnet så att jag inte behöver kolla i kalendern, då måste jag göra minnesvärda saker. Och minnesvärda saker är inte sådana jag har gjort 100 gånger tidigare och kommer göra 100 gånger till, utan det är någonting som sticker ut, någonting som bryter av. Så det är det jag vill öppna upp för.
Nu är ju du relativt privilegierad, kan man väl ändå säga. Du,
ja, verkligen. Ja, det försöker jag påminna om varje dag.
Jag är ju också har ju väldigt lyxig tillvaro där jag faktiskt får jobba med någonting som jag älskar och så vidare. Men i viss mån så tänker jag att det här som du berättar nu om att liksom när det blir för mycket måsten och när jobbet inte har någonting med passion att göra och så vidare. Men kan det också vara en ren inställningsfråga? Att, fan, det är för jävla tråkigt att packa glass på hemglass, men det är mitt jobb. Nu ska jag fan med försöka älska den här skiten istället. Går det att göra så? Har du tänkt
ja,
på det?
Ja, en jättebra poäng. Och jag tycker det du säger om att vi båda och jag i högsta grad är jätteprivilegierad. Det är ingen riktigt som vet vad jag gör på dagarna, vad jag borde göra på dagarna. Så om jag inte gör någonting så är det ingen som opponerar sig direkt. Och gör jag någonting helt galet så är det inte heller någon som opponerar sig direkt. Det är fantastiskt lyxigt, men det intressanta är att trots den lyxen så fastnade ju jag i ett läge där jag kände att hela dagarna bestod av måsten och att det bara var jobb. Och på samma sätt så är jag säker på och har testat på människor som befinner sig i ett läge där folk har en mycket klarare uppfattning om vad de ska göra. Där de har en tydligare arbetsbeskrivning och massa ansvar. Men att det finns även för dem utrymme att förhandla med sig själva. Att förhandla med sin inställning till tillvaron. Som kan vara inte att strunta i allt det där som behöver göras. Men det kan vara att strunta i en liten sak. Att hoppa över ett möte, ett telefonsamtal, en tvättstuga. Och den lilla saken. Att unna mig att hoppa över det där. Att njuta känslan av att vara lite busig. Att skolka ett möte eller någonting sånt. Det kommer inte få hela din värld att gå under. Det har jag testat på några tusen människor vid det här laget. Men gör en stor skillnad för hur du mår. Och även om du inte kan hoppa över så är det precis som du säger. Det är inte alltid vi kan förändra faktum. Vi kan inte alltid foga över faktum. Men vi kan faktiskt alltid foga över hur vi ställer oss till faktum. Och det är enormt befriande att inse att du kan välja att se det som ett måste. Eller att inte nöja dig med mindre än att hitta en anledning till varför du vill göra det där. Att det är en fråga om yrkesstolthet eller en fråga om nyfikenhet. Vad händer om jag, som du säger, packar glassen på det här sättet? Jag vill testa, jag är nyfiken på och se vad som händer. Eller vad det nu kan vara för någonting. Att faktiskt hitta någon anledning som gör det lite roligare.
Men har du haft några deppsvackor och så eller?
Ja, jag brottas med det periodvis. Jag har inga diagnoser ställda på mig och det beror nog...
För att på att du inte har gått till psykdoktorn.
Precis, för att så många människor när jag växte upp var måna om att tala om allt som är fel på mig. Så sen dess har jag valt, apropå faktum, jag har bara valt att inte ta reda på. Men jag har perioder när jag blir väldigt låg. Mm. Och det här är en sån period när det brukar bli dags. Så det har jag flera gånger varje år. Men jag vet om det och jag jobbar med olika sätt att hantera det.
Vill du berätta om dina verktyg då för att häva den, de depp-perioderna?
Ja, en grej är någonting som mer och mer går igen i min tillvaro. Att det är okej att vara rädd. Och att inte springa bort från det jag är rädd för. Och det här är en sån sak. Jag har mörka perioder, jag börjar känna när de kommer. Men att jag inte är rädd för de perioderna, utan jag vet att de kommer. Jag umgås med dem. Jag provar till exempel, vilket går jättebra i kortare perioder, att inte sova överhuvudtaget. Vilket gör att i början av de perioderna, då blir jag ännu lägre för att jag tappar all energi och motståndskraft. Men sen blir det som att på något sätt den här inre kampen som pågår avtar för att jag liksom inte har orken att brottas med det där. Och så kan jag låta det liksom ta mig med som stora vågor på ett hav. Jag följer med vågorna istället, surfar lite på dem och känner liksom att det är okej. Att jag inte är jättesprallig just nu, utan det finns något skönt att ha lite lägre energi, att gå lite in i mig själv. Så att vara uppe på nätterna när ingen annan människa är vaken för att jag inte riktigt klarar av att vara så social som jag borde. Och så kan jag känna så här, lyxen av att ha skapat min egen zombie. Apokalyps, det här är 28 dagar senare än där, eller The Walking Dead, när huvudpersonen vaknar upp och så helt plötsligt så verkar det som att hela världen har bara gått under under tiden, och helt plötsligt är jag ensam på den här planeten och jag kan tycka det är ganska härligt. Tänk, jag är ensam på den här planeten, jag kan göra vad jag vill på den här planeten, den är min lekplats, hela planeten. Så det är nästan så jag till och med kan lite se fram emot det nu när jag känner att det är på väg.
Okej. Okay. Men alltså vadå, för det här har jag också läst om dig med liksom 2,5 timmar sömn och så vidare. Mm. Liksom. Men inte ändå, de flesta som håller på med träning till exempel är ju väl så här, ja, fast du måste ju sova om du ska återhämta dig. Doktorer, psykdoktorer och så vidare.
Just det, ja. Du tänker att det kanske finns någon samband mellan att jag sover lite och att jag vred bäckenet och led när jag tränade marklyft som galning.
Till exempel.
Ja, så är det. Och faktiskt, ja. Träningen är lite en sån flytväst för mig. Mm. Att jag har perioder när jag gärna låter bli och sova helt, och när jag försvinner iväg i de här vågorna som är rätt härligt. Men i längden rent så här fysiologiskt så är det inte så bra för kroppen. Och jag vill ju att min kropp ska hålla i 1000 år och hålla för att göra allt jag är nyfiken på. Och allt jag inte ens vet om att jag är nyfiken på än, men räknar med att jag kommer bli nyfiken på. Och då behöver jag ta hand om kroppen. Och träningen är ju en jättebra sån, ett sånt lackmustest när jag börjar märka att jag inte orkar lyfta någonting eller inte orkar springa och känner att det inte går som det ska. Så skärper jag till mig och så sover jag någonting med extra. Eller okay. Så. Ja. Så det är nyttigt. Och det som också är bra med träningen är ju att den hjälper till att göra mig tröttare, att öka sömnbehovet. Skulle jag inte träna så, föreställer jag mig, jag har inte låtit bli att träna så länge, jag föreställer mig så här att jag skulle kunna låta bli att sova i 3 månader.
Wow.
Det kan jag säkert riktigt. Inte. Men så här, i huvudet känns det som. Uh-huh. Jag skulle aldrig behöva sova ett kvartal. Kan jag säkert klara mig utan det. Men träning är riktigt ordentligt. Då kan det inte gå längre än 2-2,5 dagar i rad förrän kroppen verkligen bara stänger av. Nu ska du sova.
Vad har du för personligt rekord i vakenhet?
Ja, men jag tror det ligger på att inte sova överhuvudtaget. Sen blir det ju såna här härliga episoder när jag inte vet om jag är vaken eller sover. Okay, man zoomar ut, så hur man nu definierar det. Men det ligger väl på någonstans 4-5 dagar tror jag.
Okay.
Som jag själv tror, det är ingen som har kollat upp mig, jag har inte gjort något experiment i ett labb, men jag tror att jag har varit vaken så länge i alla fall.
Och sen då åter, för vi, nu släppte jag det så tidigt från kroken med det här med träningen så här, för att det känns ju som att det har blivit en allt större del i det du gör.
Ja.
Och alltså, det verkar som att du har hållit på väldigt länge. Jag hörde dig säga i någon intervju att du är så här, ja, men jag känner ingen som har tränat så länge som jag utan att få några resultat överhuvudtaget.
Utan att det syns på mig fortfarande.
Ja, fast det gör det väl. Nu har det varit väldigt mycket mager ute på Instagram på sistone. Eller?
Ja, men det är det som krävs. Att jag klär av mig naken. Mm. För med kläderna på så är det ingen som tror att jag någonsin har varit i närheten av ett gym. Och en av anledningarna till att de syns på Instan är ju också för att jag har den lite som externt minne när jag testar nya roliga övningar. Och sen också lite så här bevisföring. Om jag nu ska släppa en bok så småningom och folk undrar, va? Ska han, man har sett mig med kläderna på, tänker det där, det kan inte vara någonting vettigt i träningsväg från den. Så finns det ändå något bevis på att jag har tränat en del och lite resultat har gett. Mm. Med betoning på lite kanske. Jag tycker i alla fall att träning är vansinnigt kul. Träning började också egentligen som en sorts jobb inom stationstecken för mig. Det var liksom mitt sätt att försöka hantera att det var folk som ville puckla på mig bokstavligt talat. Så jag försökte antingen bli snabb nog och springa från dem, och det blev jag aldrig. Och då tänkte jag, då får jag bli stark nog eller se stark nog ut så att folk inte ska ge sig på mig.
Men där är du fortfarande inte.
Nej, och det gick ju inget vidare. Och då någonstans på vägen så började jag ändå märka att det är en spännande utmaning. Jag får inte till det där riktigt. Och jag gillar ju utmaningar. Mitt huvud snurrar hela tiden så. Och där är en utmaning som heter duga. En utmaning som bara ger och ger och ger. Jag kommer liksom aldrig riktigt fram. Att försöka hitta sätt att trots att jag har noll talang för det, ändå kunna bli någorlunda snabb, stark och så vidare. Det är sånt jag tycker är jättekul. När jag är vaken på nätterna kan jag ibland tänka ut så här. Men hur ska jag kunna lyfta den där vikten som jag absolut inte har muskelmassa för att lyfta? Eller hur ska jag kunna springa så här långt trots att jag aldrig har gjort det tidigare? Eller vad ni vet.
Mm.
Det är så här kul grej.
Ja, men för det där är också någonting som du brukar säga i en bisats. Så här, ja, men jag, det var folk som ville nita mig så att jag skulle springa från. Vad var det här för människor? När var det här?
Skolan från från låg mellanstadiet och en bit upp.
Mm. Du var för konstig.
Ja, precis så.
Mm.
Precis. Det här var ju på den tiden när det inte riktigt gick eller man inte riktigt hade börjat tänka i termer av att försöka hantera olika sätt att tänka och olika takt på tankar och så vidare i klassrum och med olika hjälpmedel och så. Så det lättaste då var att sätta mig i ett eget klassrum så för att inte störa ordning och reda och mönster och takt och allt sånt där. Och det gjorde ju att jag kultiverade, med ett snällt ord, min särart ännu mera och blev ju ännu konstigare. Den här typen som gick, det fanns såna här fönster, små fönster på klassrumsdörren man kunde titta in igenom. Så jag blev ju som någon konstig fisk i ett akvarium som folk kunde glo in på och titta. Och sen tyckte det var kul att peta på när jag kom ut liksom.
Men många människor som har passerat revy här vid den där Mikael som du sitter vid nu, som har haft det lite trassligt liksom som ungar, brukar liksom ha hittat någon slags tillflyktsort. Någonting att hålla sig i handen liksom, om det nu är teatern eller vad fan det är. Hade du någon sån hamn?
Ja, men precis det där har jag också tänkt på som du säger, och jag har pratat med människor, de här människorna som fått sitta här i stolen före mig, och tycker i väldigt många av de människorna så hittar jag samma sak. Att de har haft svårt att hitta sin plats i tillvaron. Att de också var lite som fiskar i akvarier och så. Och att jag tror att det kanske är det som gör att vi får hamna i stolen med dig. För att vi fortsätter att ha det sökandet och den drivkraften att göra något bra av den här akvariefisken. att hitta en plats och ett utrymme för det. Så det jobbar jag fortfarande med.
Så du hade inte det när du växte upp, med andra ord? Eller hade du det hemma lite? Eller?
Nej, men jag tror att det var i mångt och mycket det som fick mig att härda ut tanken, övertygelsen på om att det måste finnas någonting bra i det här. Jag måste kunna göra någonting bra av det här. Jag tror det är en del, jag tror det är en väsentlig del av förklaringen till att jag gör så mycket som jag gör idag. Och sen tillflyktsorten, apropå diagnoser som jag inte har låtit ställa på mig, men jag har ju ett inom stationstecken, jag har ett rikt inre liv. Jag trodde att jag var förbannad med dålig hörsel. Jag hör jättedåligt, föddes sån. Men har mer och mer omfamnat tanken på att jag är välsignad med dålig hörsel. Att jag ofta inte hör så mycket vad folk alltid säger och så. Och det gör att jag istället kunnat höra ganska många röster i mitt eget huvud som inte blir avbrutna av rösterna inom öronhåll, inom hörhåll. Så. Och när jag satt själv i klassrummet så satte jag igång de konversationerna som fortfarande pågår. Mm. Det är full fart. Jag kan göra 10 projekt samtidigt, och det beror på att det är som 10 röster i huvudet som hela tiden kommer med idéer och förslag och så vidare. Och det är något skönt i det. Det är liksom i så mått och så. Jag tänkte på, jag såg filmen Glass häromdagen.
Ja.
Har du sett den?
Nej, men jag känner, nu blir det en humble brag, men jag känner Magnus Lygdebäck som har gjort kroppen för...
Som gjorde, precis, James McAvoys
monsterkropp.
Beast-kropp.
Exakt.
Ascoolt ju. Och James McAvoy, The Beast, har ju... Nu minns jag inte, men över 20 olika personligheter.
Ah, okay.
Som hela tiden brottas om att komma ut i ljuset. Fantastisk film. Och den varelsen kände jag igen mig. Jag tänkte på det när jag satt där. Att lite så där är ju jag också. Han hade trauman i barndomen. Han kände sig aldrig ensam. Utan han kallar sig för The Horde. De är en hel hord med människor som tillsammans är ett gäng liksom. Och lite så känner jag också. Att jag, efter ett tag var jag inte ensam i det här klassrummet. Och jag känner mig aldrig riktigt ensam. För jag har min hord. Jag saknar bara den här beastkroppen.
Ja, fast det är
halvvägs. Men i övrigt så tycker jag att jag är lite en James McAvoy-figur. Så.
Du, berätta om din första kompis.
Min första kompis.
För när du målar upp din barndom nu så känns det som att du hade så jävla ensamt.
Min första kompis som jag minns var på dagis som heter förskola nu. Då hette det dagis. Han hette Sorjan. Jag gick på en förskola som inte låg i mitt närområde, bostadsområde. Eftersom min mamma var ensamstående, jobbade inom folktandvården. Så enklast för henne var att ha mig på ett ställe som var nära jobbet. Så det, liksom, det låg i en annan del av stan där hon enkelt kunde släppa av mig och sen hämta upp mig eller komma springande om det hände någonting. Så där var jag. Jag kände ingen där, hade ingen relation till, och jag var ganska blyg och jag hörde dåligt. Så jag hade lite svårt att ta kontakt. Min mamma brukar tycka det är kul att berätta om när personalen där någon gång hade sagt till de andra barnen, ska ni inte låta Mikael vara med och leka? Han står ju där vid sidan av planen och tittar på. Ja, nej, men han ska stå där, det gör han alltid. Så lite så var det. Och Sorjan kom dit och... Jag minns inte säkert från vilket land han kom. Han var ganska ny till Sverige då och kunde inte språket så bra. Så han kunde inte heller komma in, utan stod också lite vid sidan. Så där stod vi vid sidan och han kunde inte språket. Och det fattade inte jag förrän efter ett tag, för jag hörde gärna inte vad han sa. Och vi hittade varandra där vid sidan av planen, lite ordlöst sådär. Och jag tror att han kanske var där ett år eller något sånt. Svårt att veta i efterhand. Men sen flyttar de någon annanstans.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den, men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halv. Vår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Berätta om din andra kompis då.
Min andra kompis tror jag är Katarina. Min mamma flyttade. Vi flyttade till ett miljonprogramsområde där det gick för en ensamstående mamma att hyra en trerummare. Helt fantastiskt. Jobbade i folktandvården, ensamstående, kunde hyra en trerummare. Så dit flyttade hon. Hon själv växte upp med sin mormor och morfar på Söder i Stockholm. Och så hamnade jag plötsligt ute i Axelsberg, heter det där. Där kände hon ingen. Och då blev hon tipsad av, för hennes mormor dog och morfar blev kvar och fick hemhjälp. Och morfars hemhjälp, Sonja, hade en dotter som bodde där med sin familj. Så då tipsade hemhjälpen om att hör av dig till Lotta. Jag ska säga till Lotta och bjuda dig på en fika. Och så bjöd Lotta min mamma på fika och jag följde med. Och Lotta hade en dotter som hette Katarina, som var lika gammal som jag. Det tror jag blev min andra kompis. Min, tror jag då, min första kompis som jag hade ett bokstavligt språkligt utbyte med.
Ja.
Så.
Mm. Ja. Har ni kontakt?
Nej, det här känns jättekonstigt. Jag minns inte när. Jag hamnade på skola inne i stan så småningom. Hon gick Fredrik. Kvar ut. Ja, precis. Hon blev kvar där. Vi höll sporadisk kontakt innan det fanns Facebook och så vidare. Sen försvann den någonstans. Jag hade fullt upp med mitt. Hon fick fullt upp med någonting. Och sen kom fejan. Underbart. Det har varit bland det bästa som någonsin hänt mig, ska jag säga. Därför att jag har fått göra så många nya vänner. Jag kunde aldrig drömma om det. Och jag kunde också då hitta tillbaka till gamla vänner, men inte till henne.
Okay.
Hon finns inte på fejan. Hon finns ingenstans. Och det känns så främmande i en värld där vi snarare pratar om och brottas med att vi alla är så uppkopplade och för tillgängliga. Om man går så långt som i Frankrike tycker jag är fantastiskt. Man har lagstiftat mot att höra av sig med jobbärenden efter arbetstid och såna här grejer. Nej, jag får inte använda den tillgängligt. Men hon är bara borta. Jag har letat efter henne. Så det passar jag gärna på nu som en efterlysning. Mm. Katarina, om du hör det här. Nelson brukade jag kalla dig för. Så hör jättegärna av dig. Jag saknar dig. Jag undrade vad du tog vägen.
Men du, jag tänker mig i lite kanske färgad av att jag just såg om Stranger Things, så jag har ändå en känsla av att du var, kan ha varit en rollspelskille sen när du blev tonåring. Kan du ha varit det?
Nej, det var jag faktiskt inte.
Nej, okay.
Kanske beroende på att jag redan då hade börjat få behovet hyggligt mättat.
Okay.
Genom horden inne i mig och genom att jag försökte prova och hitta olika roller för att passa in bättre. Mm. Som jag aldrig riktigt blev färdig med. Nu har jag bara gett upp det. Så. Nej, så jag var aldrig rollspelskille. Jag vet att det var ju poppis. Jag växte upp under den tiden på 80-talet. Stranger Things-perioden liksom. Drakar och demoner. Men, Dungeons and Dragons.
Exakt. För, och det här var ju också, det här är också en grej som är så här, är som alltid hastas förbi i intervjuer med dig. Du nämner liksom Adolf Fredrik och sen att du gick musikgymnasium i bisatsen, men du berättar aldrig liksom hur såg det ut, för du, och även efter gymnasiet så hade du ju tanken på att du liksom skulle bli upptäckt inom sitt hälsotecken. Men du har liksom aldrig kommit ut riktigt med musiken. Så här, vad gjorde du? Hade du band? Spelade du instrument? Alltså, spelade vins nu?
Ja, jag spelade i band under en period. Det var en lite så här som Menudo, Ricky Martin, som ju var störst i världen typ på 90-talet, blev ju känd genom Menudo som var ett typ latinamerikanskt boyband innan boybands blev stort i vår del av världen. Och boybands i vår del av världen, Take That och Backstreet Boys och allt vad det hette, och sen Spice Girls med girlbands och de höll ihop ett par år, sen slutade alltid någon medlem. Någon fick förmodligen hybris och knarkade ner sig eller ville ha mer betal och så slutade de. Men nu då fortsatte länge som helst. K-pop-band är väl lite så, de här koreanska banden. Att banden består men medlemmarna kommer och går.
Ah, okay.
Och så var det där bandet som jag spelade i. Det här var ju innan det fanns möjligheter att bli en DJ och vara liksom en enpersonsorkester och sitta framför datorn. Så ville en göra musik, så antingen så fick man göra som såna här gatumusikanter som fanns på min tid, som stod på Drottninggatan i Stockholm med en trumma i ryggsäck på ryggen kopplad till en pedal under foten och så ett munspel som satt i ett stativ över axlarna och så en gitarr, fick man spela alla instrument samtidigt. Eller så fick man lova med ett band där andra spelar instrument. Och jag startade band som jag gick i musikskolan, så fanns det flera andra som tyckte det kan vara kul och som var med ett tag tills de inte tyckte det var så kul att spela med mig. Och så byttes de ut och så blev det lite ett menu då, att jag höll på ett tag och så var det lite svängdörr med folk som kom och gick, och jag var den enda gemensamma nämnaren tills det tog slut på folk som ville spela med mig. Och då la jag ner. Och det var lagom nog till när det började komma extremt klumpiga hemmastudioutrustningar.
Okay.
När jag satt med kassettband, en historisk odyssé. Kassettband där man kunde spela in på båda sidor av kassettbandet. Samtidigt så kunde man ha 4 eller till och med 8 spår.
Just det, och spela Porta.
Mm. Ja, Porta Studio, precis. Mm.
Så det jag håller på med?
Det höll jag på med.
Och du skrev musiken till ditt Menudo-band. Vad hette bandet?
Det hette lite olika saker i takt med att det kom in nya viljor och idéer. Det hette Lion. Det hette Red Sky. Det hette Dr. Marvin. Det hette Red Shoes. Det någonting låter med rött som gick igenom där.
Ja, det känns också som att det så här, rent namnmässigt så har det gått från melodisk hårdrock till någon slags funk.
Ja, men jag tror det är så. På den tiden, då blev fusion populärt. Och det blev så här inne. Jag lyssnade ju också på, jag växte upp med Kiss och Ozzy Osbourne och sådär. Så det var mycket hårdrock. Det var innan, antingen var man på 80-talet hårdrockare eller syntare. Mm. Och jag var mer åt hårdrockshållet, kanske framförallt för att den musiken kunde spela högre och jag hörde så dåligt, så det passade mig bättre. Men den liksom muterade in i någon sån här musik där det skulle spela snabbare och snabbare och snabbare. Så här. Man var gitarrhjälte, hette det på den tiden. Och största hjältarna var de som spelade snabbast. Yngwie Malmsteen, vår svenska export, var ju en hjälte, för lät det bäst, och därom tvistar de lärde och alla andra också, men han spelade typ snabbast av alla. Så det skulle liksom vara svårt att spela, och det skulle vara svårt att lyssna på Dream Theater, och det fanns massa sån här. Så ja, jag tror det blev så lite att ja, man skulle snöa in på att göra lite svårt och lite så här svårkategoriserat. Och,
ja, men går man musikgymnasium också, då måste det vara mycket 7-takt. Och,
ja, liksom, precis.
Första versen i 5-takt, sen refrängen i 7-takt och sen kör vi 6-takt.
Ja, och jag som alltid har gillat att räkna och älska siffror, så passar ju perfekt. Nu kör vi taktbyte här. Nu kör vi 7/8-delar, hur funkar det? Mm. Inte alls, men det är himla kul att räkna på. Man måste räkna hela tiden för att få ihop det.
Men för det här var ju en dröm som du höll fast vid lite liksom. Alltså att du ändå skulle, att du skulle göra någonting med musiken. Hur såg det ut då, låt säga liksom, när du går ut i gymnasiet? För då har du pratat förut om att dina föräldrar sågs för en gångs skull. Vi ska prata om dem strax. Och ni pratar om din framtid och du hamnade på Handels. Men då var ju liksom drömmen fortfarande musiken. Men vad tänkte du då? Att du skulle bli liksom singer-songwriter eller
Daft
Punk? Eller?
Jag tror det. För du frågar mig om jag liksom, vad jag hittade när jag satt i det egna klassrummet. Och då hittade jag James McAvoy. Innan James McAvoy ens fanns. Mm. Men sen hittade ju min mamma, hittade musiken för att hon ville få mig in till stan. Att komma ifrån det här miljonprogramsområdet. Och hon ville ge mig en ny start. Så. Och det här var på den tiden där man egentligen inte fick välja skola. Utan då gick man kommunalt i skolan där man bodde nära. Och det enda som fanns då, åtminstone det enda hon hittade, det var att då fanns det inte som nu. Nu finns det en massa fantastiska musikskolor och estetiska linjer. Skolor med allt möjligt. Jättehäftigt och fria val. Det som fanns då, det enda hon hittade, det var just musikskola för Storstockholm. En in i stan. Så då tyckte hon, men där, det kan vara en väg. Så det ville hon få mig att söka in till. Och så kom jag in där. Och på något sätt så blev det så här, jaha, det kanske är det som är min väg ut och min väg fram då.
Mm.
Så jag nog bara liksom, faktiskt, det är rätt fascinerande. Jag har inte riktigt tänkt efter kring det förrän du och jag pratar just nu. Att jag nog alltid bara tagit det för givet. Helt plötsligt där så blev det bara att det är det jag ska göra. Det tog mig någonstans och det kanske kan fortsätta ta mig någonstans. Så från där trodde jag att det är musik jag ska hålla på med. Och jag visste inget riktigt annat. Vad gör man med att tycka det är kul och räkna och skriva och allt sånt där? Det blir inget vettigt av och ingen har sett någon poäng med det. Det blir bara konstigt av det. Så musik är något som går att ta på. Det går att få valkar bokstavligt av på fingrarna av att spela gitarr. Liksom. Mm. Så jag tog nog bara för givet att det är det jag ska göra utan att tänka efter varför och om jag egentligen har någon fallenhet för det. Så.
Mm. Har du någon fallenhet för det?
Nej, det har jag förmodligen inte eftersom det inte har tagit mig någonstans alls. Jag hoppades ju, jag tog ju så till för att det gick ju som sagt då. Pluggade i musik så länge jag kunde plugga musik. Fram till att jag gick ut gymnasiet och mina föräldrar tyckte att gå på handelsskolan nu. Och jag kände okej, det kan jag göra för det är fortfarande musik jag ska göra. Och då spelar ingen roll vad jag pluggar för nu måste det bara vara en tidsfråga innan jag blir upptäckt. Och det var ganska skönt för då behövde jag aldrig ta ställning till i handelsskolan rätt ställe för mig. Utan jag gjorde det så länge i väntan på.
Och Stackarbo gick där.
Ja, precis. Ja. Gick det för Johan Renk, gick det för Alexander Bard, varför inte för mig? Ja, kanske för att de var snitsigare på det där än jag. Men i alla fall, så hände ingenting. Och så började jag doktorera och upptäckte, där först då någon gång upptäckte jag att det här är jag ju åtminstone hyggligt bra på.
Ja, men gjorde du fortfarande demos då?
Och här trivs jag. Och i den vevan så slutade jag, det var först då fram till dess.
Okay.
Så upp i mogen ålder, sena 20-årsåldern, så höll jag fortfarande på. Och så fick jag ju chansen att sommarprata. Och då så här, då vaknade det där till liv och tänkte, men nu får jag airtime, så nu passar jag på. Så jag skrev ju ett par låtar som jag hade förhoppningen att få köra i sommarpratet tillsammans med Marilyn Manson.
Mm.
För det var på temat var när jag skulle komma ut med en bok Monster om ondska och allt sånt. Och tänkte att det han gör, hela hans personlighet, ja, efternamnet Manson han tog, kom ju av Charles Manson som jag träffade och grävde i. Varför blev han en sån ikon? Så jag skrev ett par låtar och tänkte, nu ska jag testa. Och så var det med honom som är min barndomskompis. Han bara försvann, han knarkade ner sig ordentligt och försvann från jordens yta. Så jag fick inte fatt honom. Men tänkte, men då kör jag väl själv då. Och fick förmånen helt fantastiskt att tillsammans med ett gäng ur Malmö symfoniorkester och chefen för Malmö symfoniorkester och någon dirigent där fick jag chansen att köra en cover på Mansons Beautiful People. Beautiful people, beautiful people. Jättekul, jättehärligt, men också rätt så utskällt efter sommarpratet. Att där, jag minns fortfarande recensionen i Svenska Dagbladet som löd någonting i stil med jag är orolig för Sveriges Radios framtid. Det här är det absoluta lågvattenmärket. Så tänkte jag, men där kanske jag fick men var kvittot det en gång för alla på att det är musik jag ska hålla på med.
Jag förstår att du får den impulsen då. Men för du har ju också pratat, och jag gav mig inte in där, men du har ju också berättat att alltså, det blev väldigt mycket flashback-hat där när du gjorde ditt sommarprat.
Just det.
Mm. Ja. Och men vad rörde det då? Var det just din cover? Eller?
Det var ju, jag hade inte riktigt förstått hur annorlunda sommarpratet var. Jag ska erkänna att jag inte hade lyssnat så mycket på Sommar i P1 innan.
Mm.
Sen dess har jag lyssnat på allt och tycker det är helt fantastiskt. Jag upptäckte det då, men jag har inte lyssnat så mycket på radio eftersom jag ju inte har hört så bra. Liksom. Och kände också när jag fick frågan att jag kanske inte ska lyssna för mycket så att det är risk för det är ju en sån klassisk sanning inom musik, inom popmusik, att vi influeras hela tiden av allt vi hör och ständigt kommer frågan, är inte det här ett plagiat eller någonting? Och det är det eller det är det inte, därför att upphovsmakaren vet inte säkert, för att det är svårt att frigöra sig från allt man hört. Så jag tänkte lite samma där, att jag kanske inte ska lyssna för mycket, så gör jag min grej så, istället för att bli en dålig kopia av någon annan. Och nu blev jag istället ett ännu uslare original då, som körde på i 110, jag Det var ju ganska ironiskt, och det här var också precis efter att jag hade kommit tillbaka efter att ha grävt som djupast i det här som blev monsterboken, när jag varit ute med Charles Mansons familj som kallar sig för, som byggt upp en sekt kring honom. Och det var så skönt att komma hem och börja göra någonting som inte är så där mörkt och svart, utan bara är på skoj och bara stå där och knasa sig lite. Och det förstod jag blev för mycket för många. Det fattar det nu. Jag fattar inte det då. Och jag var ju inte en så publik figur innan dess. Så det var väl inte så många som tyckte att de behövde förhålla sig till mig, eller som kunde hitta mig eller prata om mig liksom. Så det blev en sån liten chock för mig då.
Ja, det blev en våg av hat då, kan man säga.
Ja, precis. Det var liksom att så många hade så mycket att säga om vem jag var, och att jag inte borde vara sån. Det blev en liten överraskning. Mycket också eftersom jag hört så dåligt, så de få som kunde säga direkt till mig, jag var inte säkert att jag alltid hörde vad de sa överhuvudtaget. Och så fick jag, det tror jag inte hände längre, men det här var ju ändå, var så länge sedan mitt sommarprat ju, så då skrev folk fortfarande brev. Så jag fick mitt första så här dödshot handskrivet i post. Och det är så här, det gjorde mig överraskad och, jag vet inte, ödmjuk, förfärad någonting. Men någon tog sig den tiden att sitta och skriva något sånt.
Ja, det var ju speciellt, får man säga. För det enda jag reagerade över, som jag tänkte så här, ja, men det här kanske folk reagerar på, det är ju att det är inte så mycket jante i ditt sommarprat där.
Nej, det är det inte. Och dels så var det ju en del ironi i det där, att bara vara rolig och på låtsas och inte så allvarlig och förstärka. Och det här var ju strax efter jag hade skrivit boken Nextopia, som man att allting blir bättre sen och det här är bara början. Så jag ville liksom leka lite, gestalta lite det, att det här är bara början och nu är jag egentligen här och snart så ska jag bli programledare på Skansen och vart ska det här ta vägen. Så lite var det tanken, och det fattar jag, att det är ju svårt att hänga med på om man inte ens vet vem jag är, eller att jag har skrivit en bok som heter Nextopia om att allting blir ännu bättre sen. Men sen ska jag också erkänna att det här var ju precis i början för mig i det publika ögat, och jag var lite rädd för att tala om vem jag är, för det jag liksom lärt mig under åren fram till dess var att jag är ju konstig och gör mig bäst i ett eget klassrum, så jag borde kanske inte vara så mycket om mig själv, det kanske är bättre om jag är någon annan. Och det här med att försöka hitta någon roll som skulle göra mig mer intressant och bättre, så det var ju lite en sån lite prova på, skulle jag kunna vara så här, och lite läskigt att behöva för första gången direkt tala om att på alla de här sätten bristiga. Välkommen in och se allt som är fel på mig, ni också.
Men fan vad sorgligt att det där liksom, att det har präglat dig så mycket, det här med att du inte fick vara med när du växte upp, eller?
Ja, men jag tror att jag inte hade varit den jag är utan det, och jag tänker att jag har fått göra en väldig massa kul saker. Jag har fått träffa en väldig massa härliga människor som dig nu. Jag tror inte att jag hade fått träffa dig här nu om jag inte hade brottats med det där och börjat söka och utveckla den här horden i mig. Så jag tänker att så här, om jag hade fått välja på förhand, vill du gå genom dörr 1 och utveckla en hord inom dig och vara livrädd för att människor ska veta vem du egentligen är, och istället göra ett sommarprat som är en ren karikatyr som kommer att fylla din brevlåda med hot, eller vill du gå genom dörr nummer 2 där du är lite mer sansad, fungerar någorlunda hyggligt, så hade jag nog valt dörr nummer 2 där och då. Men så här i efterhand så tänker jag att dörr nummer 1 har gett mig väldigt mycket, och att det är en möjlighet jag har och ett ansvar att göra så mycket gott jag kan
mm.
av den vägen. Och är glad och jag tänker också så här att det går att gå tillbaka genom den dörren och titta in och se saker där som jag inte såg då. Och se att det var inte så dumt. Det här inre jag fick utveckla, min nyfikenhet, mitt sätt att resonera och allt sånt. Det tog mig många år att kunna hantera det, jag är inte färdig med det än. Men jag kan liksom se nu att det fanns bra saker att sitta där själv. Mm. Och det leder till bra saker.
Det finns en väldigt fin passage faktiskt tycker jag i när du var med i Framgångspodden. Där ni liksom gläntar på en dörr. Och det är möjligt att vi inte öppnar den mer idag heller. Men det var så fint när du bara... När du säger så, nej men jag är inte färdig med att jag blev mobbad liksom. Det är ju ändå liksom, du är ju nördens revansch på något sätt ju. Är du inte det? Alltså den klassiska arketypen i high school-filmen med killen som inte får vara med men sen får snyggaste tjejen på slutet i alla fall. Nu vet inte jag hur Ingela ser ut.
Men... Det är klart att hon är den snyggaste tjejen.
Ja, jag tänkte väl det.
Ja... Det är någonting som jag inte hade förstått när jag gjorde sommarpratet. Och får jag en chans igen, vilket jag gör här och nu med dig,
mm.
så vill jag gärna fånga upp just det. Att det är en möjlighet och ett ansvar jag har gentemot mig själv och gentemot andra. Att inte gömma att jag mådde dåligt när jag växte upp. Och brottades med det. Men det blev ganska bra i slutändan. Och det kanske inte ens ett men där. Utan det kanske till och med ett och där.
Mm.
Och på grund av det. Inte trots det. Utan på grund av det. Så fick jag möjlighet att utforska och drivkraft. Att testa mig fram. Att umgås med mig själv. Att prova andra vägar. Som... har varit jätteberikande för mig och som i bästa fall har öppnat upp ögonen för någon annan som kan ta samma vägar eller ännu hellre inse att det går att hitta helt andra vägar, helt nya vägar för sig själv också som ingen annan har gjort mm. tidigare.
Mm.
Att allt vi tar för givet nu, allt som finns i mitt liv, allt jag har gjort var ju en gång i tiden ogjort och var främmande för mig, var främmande för i stort sett alla. Att jag skulle kunna göra. Att det skulle kunna gå. Att någon skulle eller ens borde göra det.
Mm. Har du någon som helst kontakt med liksom människor från din uppväxt?
Ja, lite grann. Och där är jag ju så glad åt sociala medier och Facebook som får mycket skit. Och jag har själv gjort studier och gör studier att sociala medier kan vara jättestressande och mina lyckostudier som visar att lyckan kan sjunka för att vi påminns om att det finns så mycket annat som andra gör som är ännu mer spännande. Men för mig har det varit helt fantastiskt. Dels att få göra nya vänner i en utsträckning jag aldrig kunde drömma om. Tänk att jag en gång skulle logga in och få veta av Facebook, du har fler vänner än vad vi tillåter.
Mm.
Här är det stopp. Du liksom, du har för många vänner. Det trodde jag aldrig skulle kunna hända. Och det är en sån här grej som gör mig så här lite fnissig varenda gång jag går in och ser. Jag slår i taket. Men också att det går att ta upp tråden med människor som försvann någonstans på vägen. Och att det är flera som har hittat mig. Och där vi liksom, vi börjar om. Det är, vi var andra människor då. Vi såg olika saker och upplevde saker på helt olika sätt. Och nu är vi på en annan plats i tillvaron, vi är andra människor och vi kan göra helt nya saker och se tillvaron tillsammans på gemensamma sätt. Det är jättehäftigt. Jag har liksom fått möjligheten att bli återknuten med och att återknyta kontakten med människor från då som inte funkade då men som funkar jättebra nu.
Mm. Och förlåt om jag gräver i det här då, men givet att det fanns människor som inte var sköna mot dig när du växte upp, har du förlåtit dem?
Ja, det har jag gjort av flera, eller så här, både ja och nej. Nejet är lite flummigt utifrån att jag har inte förlåtit dem därför att jag inte kan förlåta dem därför att de inte är samma människor som då.
Mm.
Bokstavligt talat, allt som hänt i deras liv, allt som hänt rent fysiologiskt, jag menar varenda cell i deras kroppar har bytts ut, det är andra varelser. Så de ska inte förlåtas. Så.
Plus att man, det vet ju du som är en smart människa, men det är någonting med frontalloben, va? Och moralen och det, att det utvecklas sist på människan, särskilt på killar.
Och det där brottas vi hela tiden med. Och just när jag gjorde sommarprat och fick mycket hat, det var då jag började gräva i det där med näthat och sånt. Det här är ju så länge sedan så det fanns inte ord för det. Det fanns inte näthat och troll och allt sånt. Och då började jag gräva i det, göra studier och upptäckte att väldigt mycket av det elaka som skrivs om eller till görs av människor som inte riktigt är medvetna om att det kommer nå den här personen. Eller hur den här personen kommer reagera. Att det är så elakt menat. Att många av dem, när jag frågar, de minns inte ens att de har gjort det här. För de var inte riktigt närvarande. Det var något som gick så instinktivt, så impulsivt. Utan att tänka på konsekvenserna. Utan att egentligen mena så illa. De som gjorde tillvaron svår för mig när jag var liten. Fattade nog inte så mycket att de gjorde tillvaron så svår för mig. Och deras avsikt var ju egentligen inte att göra tillvaron svår för mig. Utan det var ju helt andra saker i stunden. Som de har glömt bort eller aldrig fått någon spår av för att de inte upplevde det så. Liksom.
Men du, när du berättar om din uppväxt så är det liksom väldigt mycket så här att din mamma och du bodde i en trea. Mm. Liksom. Men vad var pappan? När försvann han?
Jag är uppvuxen på, jag föddes på 70-talet och på den tiden så var pappan en helgpappa.
Varannan helg.
Varannan, var tredje, var fjärde helg. Sådär. Det var så det funkade. Hela området jag växte upp var så.
Och varannan helg då så åkte du till någon annan del av stan eller?
Ja, precis. Mm. Som man gjorde på den tiden.
Men hur var det för dig?
Min pappa var ju min förebild. Han verkade fantastiskt framgångsrik. Jobbade mycket. Bodde i ett radhus som inte var ett stort höghus med lägenheter. Och var någonting jag kände, så här vill jag bli. Honom vill jag imponera på. Det var någonting jag såg upp till och jagade alla dessa år och jobbat på att komma nära hela tiden. Det är ju en dualitet där i att det är din pappa men samtidigt någon du är gäst hos. Korta stunder som är rätt speciellt. Det är väl liksom lite så jag sett på ganska många sammanhang jag befinner mig i som tog många år att sätta ord på, men att jag rätt mycket ser mig som en gäst som vet att jag är välkommen, men jag är inte här för att stanna, utan jag är här på besök och jag vill göra ett gott intryck. Det lättaste sättet att göra det på är att göra det under en kortare period där vi inte behöver gräva för djupt och ingen behöver förhålla sig till att jag ska bli kvar för evigt och att jag ska passa in. Utan jag kan vara gästen där vi har det trevligt och där jag kan få visa upp mina förhoppningsvis bästa sidor och kanske bryta av som någonting lite kul som skulle vara jobbigt att ha med hela tiden. Men är det en liten stund så är det välkommet.
Mm. Jag hörde någon intervju när du pratade om att han var i rätt risigt skick. Ser det så ut fortfarande eller?
Det där är en av de häftigaste sakerna som hänt i mitt liv. Att min pappa han blev diagnostiserad med obotlig blodcancer. Som var en ganska ovanlig variant som ingen riktigt verkade veta vad det kommer leda till. Annat än en avslutning inom förmodligen inte allt för lång tid. Men så Han du under den tiden utvecklas några nya behandlingar som han fick möjlighet att testa sig fram. Och det gjorde att han överlevde längre än vi trodde först. Och då kom det nya möjligheter att testa grejer. Och ingen har vetat någonting, men han har fått möjlighet att testa saker lite då och då. Vilket var jättehoppfullt tills han blev diagnostiserad med en ny cancer, en hjärntumör. Som också var ovanligt, så samma sak där. Men det upprepades det här med att vi testar oss fram och nu har vi några nya rön här. Och det där pågick i flera år fram till den gångna hösten. När han var på återbesök både för blodcancern och för hjärntumören. Och fick veta att vi har kollat här och vi har kollat igen och vi har kollat igen. Och ja, det verkar faktiskt som den är borta, blodcancern. Och sen har vi kollat och kollat igen och kollat igen och den där hjärntumören verkar borta.
Men gud.
Helt fantastiskt. Det där som verkade snarare ta slut med förskräckelse ganska snart har, utan att någon vetat på vägen, men ett år i taget kommit närmare och närmare det som då var omöjligt och nu är möjligt att bli botad från. Det föranledde att jag tatuerade in bara här om veckan på halsen plus ett som det står här, för att påminna mig själv om att ta ett år i taget. Ta inte framtiden för given. Gör inte planer för långt fram. Utan härda ut, eller gör det bästa av det här året. Så att förhoppningsvis om ett år så är vi i ett lite bättre läge och har lite nya möjligheter som inte fanns än. Mm. En påminnelse om att ett år i taget så kommer vi kunna göra oss mest. Ett år i taget så kanske jag kan bli 1000 år gammal. Det går inte nu. Men jag ska överleva ett år till. Och sen ett år till. Och sen ett år till.
Men har du en bra relation till dina föräldrar idag?
Ja, det har jag.
Mm. Härligt.
Det är väldigt härligt att så rakt kunna svara. Ja.
Du, en annan sak som jag vill prata med dig om är FOMO.
Ja.
Som ju, jag tror de flesta av oss lider av.
En stadsdel i södra Stockholm.
Exakt. Ja. Okej, fear of missing out. Ja. För den lyssnaren som inte är bekant med förkortningen. Alltså rädslan att man missar någonting hela tiden. Att folk har så jävla härliga och curatade liv på sociala medier. Ja. Så att man blir avundsjuk och känner att man alltid är på fel plats.
Mm.
Vad tror du om FOMO? Kommer den växa och kväva oss? Eller är det på utdöende?
Den kommer att sansa sig. Och sen kommer den blomma upp igen. Och sen kommer den sansa sig. Och sen kommer den blomma upp igen. Därför att det tar tid för oss att vänja oss vid förändringar i tillvaron. Därför att vi hela tiden tittar på den tillvaro vi lever i utifrån de erfarenheter vi gjorde i en tidigare tillvaro. När vi inte hade samma möjligheter, när vi inte hade samma förväntningar och så vidare. Så vi ligger i huvudet, ligger vi hela tiden steget efter det vi har i händerna. Så just nu så har vi skärmarna som hela tiden informerar oss på alla sätt. Och där är jag plötsligt går att göra sin karriär som en influencer, som en poddare och allt vad det är. Och det är någonting som vi fortfarande brottas med att förhålla oss till. Och överhuvudtaget så är det så pass nytt att kunna välja så mycket som vi kan. Med vad vi ska äta, vad vi ska plugga, vad vi ska träna och allt vad det är. Och sen liksom när vi tar för givet att det finns så många val, så många möjligheter och de finns kvar imorgon också, så kommer vi inte stressa över att välja rätt. Fortfarande så finns det för mycket kvar en idé om att det finns ett rätt och massa fel. Och att det snarare kommer kunna gå åt hållet att det finns en massa rätt och kanske just inga fel alls. Och då kommer det hända något helt nytt som vi inte vet vad det är än. Det är det enda jag har blivit säker på. Att jag är totalt osäker på hur det kommer se ut om 10 år eller ens 5 år. Det kommer hända någonting nytt då som jag inte vet hur jag ska hantera och som nog ingen vet hur de ska hantera. Och så kommer vi brottas lite med det, men det kommer vi lösa också. Och det tror jag är det viktigaste, att känna tillförsikten i att det kommer hända nya saker som vi inte kan lista ut, och det är helt okej. Mm. Vi kommer lista ut det om vi bara tillåter oss och tar lite tid att göra det.
Vad eller vem ger dig FOMO?
Mina barn.
Är definitivt. Det så? Ja, okej. Okay. Det menar jag så. Mm.
Det är ju en anledning till att jag vill bli 1000 år gammal. Det är inte för att jag vill hinna med allt som finns nu, men jag är så nyfiken på allt som kommer komma, som jag inte ens kan föreställa mig. Jag vill se, vad är det som kommer härnäst? Hur kommer tillvaron? Hur kommer världen se ut om 100 år? Hur kommer mina barn se ut om 100 år? De har ju en förväntad livslängd som är mycket längre än den förväntade livslängden när jag föddes. Jag vill inte missa någonting. Jag vill alltid få vara med dem.
Mm. Så det, men, och det bygger på att de också blir 1000 år. Eller lite mindre då kanske. 1970 eller...
Ja, precis. Så. Ja, men de ynglar av sig och så blir jag nyfiken på vad kommer deras barn att göra. Och deras barn. Och deras barn. Och jag hoppas ju såklart. Jag vet inte, finns det någon förälder som tänker så här, men det är lagom om mitt barn blir 65. Nej, jag vill ju att mitt barn, mina barn, Tyra och Dante, ska leva för evigt. Mm. Och jag med dem.
Mm. Fint. Du, berätta om din nya podcast som kommer vilken sekund som helst.
Ja, det är himla nära nu, och det gör att jag för första gången i mitt liv, så vitt jag kan minnas, ser fram emot februari månad. Februari månad för mig är ju en stor skräck. Det är som årets, som livets tisdag. Man har liksom överlevt januari när det är kallt och mörkt, och så helt plötsligt så kommer februari och insikten, det är ju inte slut. Det blir till och med ännu värre, det blir ännu kallare. Ännu eländigare, ingen ände på. Jag har försökt fly det på så många sätt, i huvudet eller rent geografiskt, och aldrig lyckats. Den kommer ju tillbaka varje år, och med den ångesten och allt det där. Och så har jag ju börjat tänka på att jag ska inte springa ifrån rädslor. Då slog det mig, men jag måste göra samma sak med februari. Jag springer emot februari, så nu ska jag verkligen frossa i den här hemska månaden. Mm. Så jag drar igång en podd tillsammans med Petra Månström. Fy fan för februari. Nu ska vi frossa i min ångest, min avsky för den här månaden. Tillåt oss att se allt hemskt i den månaden och se att det kanske finns något gott i det. Och gör inte det, så är det helt okej det också. Men nu ska vi all in. Februari, nu jäklar, nu tar vi dig.
Och du gör ett avsnitt om dagen, eller?
Ja, så det kommer bli ett avsnitt varje dag där jag får chansen att, jag tänker, man pratar ju om delad börda i hälften börda, så tänker ju fler människor jag kan dela det här med, kan jag dela det här med tillräckligt många 1000 människor, så kanske jag mår lite bättre. Vi pratar om lycka, att man jämför sig hela tiden. Kan jag få tillräckligt många andra människor att må dåligt, så kanske jag mår lite bättre. Så det är ett delsyfte som jag är högst ärlig med. Jag hoppas att många lyssnar och mår riktigt pyton, inser hur hemskt februari är. Men så tänkte jag, det kanske finns lite saker att lära sig också om februari. Varför månaden är som den är. Varför är februari den kortaste månaden? Hur är februari vädret egentligen? Jag tänker att det är 25 grader kallt och molnjämt. Men det kanske inte är. Vi ska gräva i det tillsammans med Vädernils, har jag tänkt. Vi ska gräva i hur ser ekonomin ut egentligen. Lite idéer om, skulle vi kunna ha februari månad skattefri? Så blir vi av med februari. Alla kommer att jobba.
Vad tror du om det här? Mm. Avskaffa februari. 11 månader i kalendern istället.
Ja, den vill jag också testa. Jag har lite trådar ute i nya regeringen. Hoppas kunna få in någon i studien och testa lite idéer och så. Mm. Jag tänkte, det här är ett tillfälle att testa alla mina galna idéer om politik, kultur, ekonomi, mat. Allt under förespeglingen att göra februari bättre för alla och inte minst mig själv.
Du, ny podcast i februari. När kommer din träningsbok?
Träningsboken kommer i april. Lagom när det är läge att ge sig ut och springa och röra på sig, och sommaren bjuder på alla möjliga möjligheter som man ska ha ork och flås och styrka och kunna roa sig med.
Vad heter den?
Starkt kul!
Ja.
Hur du kan bli så stark du vill, på vilket sätt du vill. Bli uthållig, snabb, lyfta tunga saker, frisk eller vad den är du vill göra. Och ha kul på vägen.
Du, stort tack för att du tog dig tid. Jag avslutar med mina standardfrågor, nämligen. Vill du rekommendera något?
Jag vill rekommendera filmen Glass.
Ja. Cool. Och vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Jag tycker du ska intervjua den nya kulturministern.
Ja, Amanda Lind. Mm. Tack för idag.
Tack snälla.
Yes, och ta med tusan om inte Mikaels uppvärmning är en av de mysigaste hittills. In på Instagram och kolla och kommentera gärna avsnittet där. Därifrån hittar du också lätt vidare till Mikaels alldeles eget Insta. Och adressen dit är då instagram.com/varvet till exempel. Nästa vecka blir det finbesök igen.
Det hade fastnat i mig att det var någon som sa att om du vill bli skådespelare och i 10 års tid bestämmer dig för att liksom satsa på det och det går bara dåligt varenda dag i 10 år, men du fortsätter att satsa, så kommer du att efter 10 år att jobba som skådespelare, för det kommer börja gå bra.
Ja, det är ju fantastiska skådespelaren Sanna Sundqvist som tittar förbi ateljén. Jag hoppas vi hörs då. Kram, hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.